ifrån temat Kungen i krubban. Vi har försökt att fokusera vad Kristi ljus faktiskt innebär. Inte bara rent liksom symboliskt, utan vad innebär det här ljuset på riktigt av en livsförvandlande verklighet då. Och idag ska vi ge oss på den lilla frågan, meningen med julen. Och det, jag skrattar ju lite, för det är ju helt galet att ge sig på det här. Men jag tror att det finns någonting i de här texterna som verkligen kan ge oss ett djupare hopp. En meningsfullare glädje. Och då gör jag skillnad på glädje och lycka, för lyckan kommer, lyckan går. Men jag vill mena att det finns en glädje i tron som faktiskt består. Så där någonstans ser vi idag. Så rubriken är Kungen i krubban och underrubriken är Meningen med julen. Och då är det ju så att vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det är fyra bibelböcker som hjälper oss att förstå Jesu liv, Jesu lära, Jesu person, Jesu handlande i historien. Men det är bara Matteus som snuddar vid själva julevangeliet. Markus, han bara går pang på rödbetan. Jesus börjar undervisa som 30-åring. Finns ingen julhistoria alls. Lukas är den som målar upp de här bilderna och han gör det big time. Han tar verkligen tid ordentligt och målar ut de här grejerna. Oerhört spännande, oerhört duktig, oerhört kompetent. Johannes, han gör det här från ett helt annat håll. Så de enda som faktiskt ger oss julevangeliet, själva storyn med stjärna och herde och vise män och krubba och Josef och Maria. Ja, det, till viss del så är det Matteus, ingenting i Markus, massor i Lukas och inte riktigt det i Johannes. Men ändå är det så att Johannes ger oss julevangeliet, men inte bara vad som hände, utan varför det hände. Och det är där jag tycker Johannes är intressant och jag kommer ta honom lite grann idag. Vi kommer att vrida och vända på några av de vackraste verserna i hela Johannesevangeliet. I kyrkohistorien så har man ju på något sätt högt lovat den här inledningen i Johannesevangeliet, för han är så fullständigt lysande och gör det så otroligt genialiskt och bra. I begynnelsen var ordet. Alltså det, för den läsaren då så var det ju direkt tillbaka till första Mosebok. För den som hörde inledningen i Johannesevangeliet så visste, aha, nu förstår vi direkt vad är det han syftar på. Vad är det han letar oss fram till? Vad är det för bakgrundsinformation han vill att vi ska ha när vi tar till oss det här då? Så i begynnelsen var ordet, men ordet var inte bara så här ett ord så här som jag babblar. Jag använder ganska många ord. Utan när han säger ordet, då är det ordet med stor bokstav och inte bara så där versaler eller gemener, utan då är det ordet med den absolut största bokstaven någonsin. I begynnelsen var ordet och då är det han som skapade allt. Därför att det första som händer i Bibeln är att Gud sade och det blev. Och då undrar vi, vad var det som blev? Allting blev ur ingenting. Och då undrar vi, vad är det för ord? För det hände ju inte riktigt när jag började babbla. Det är inte så att saker och ting bara skapas ur tomma intet. Utan vill jag göra ett pepparkakshus så måste jag ha pepparkaksdeg. Och vill jag ha pepparkaksdeg så måste jag antingen köpa den på affären eller så måste jag be. Eller så måste jag jobba ihop ingredienserna. Men Gud bara sa. Så ur tomma intet kommer allting. Därför att ordet med stort O skapar. Och de nästkommande verserna säger, låt oss göra människor till vår avbild. Och redan nu hör vi att Gud skapar, ordet på något sätt är själva skaparen. Och anden i vers 2 svävar över vattnet. Så vi har ju treenigheten personifierad på bara liksom de första små snuttifierade verserna. Och det här är bra att ha i bakhuvudet när vi ska läsa Johannes evangeliet. Vi ska läsa ifrån kapitel 1 och vi ska bara plocka ut 2 av de här fantastiska verserna i de här texterna. Johannes 1, vers 14 och 15. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom som jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Det här tycker jag är lite roligt, vi ska egentligen bara jobba med vers 14, men jag tycker vers 15 är helt fantastisk. För Johannes leder sina lärjungar in i en otroligt stor tankevurpa. Med den enkla frågan är, vem är äldst av Jesus och Johannes? Vem är äldst? Det är klart att det är Johannes. Han föddes ju först. Och sen avslutar Johannes med att säga, han som kommer efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Vänta nu. Har du fått ditt morgonkaffe? Är du med på den här? Det här är otroligt stort. Och det här är bara inledningen för Johannes. Han som kommer efter mig har gått före mig, till han fanns före mig. Så när Johannes evangeliet pratar om ordet så är det inte bara ja, det finns så många ord och folk säger så mycket saker, utan när Johannes evangeliet talar om ordet då bara wow. Alla bara wow. Ordet blev människa och bodde ibland oss. Så jag ska försöka göra det här så enkelt jag bara kan. Men för att göra det så enkelt så måste jag bara ta några minuter här och nörda in oss i vad innebär det här ordet. Vi kan bläddra igen så får ni se. Det betyder inkarnation, habitation, manifestation och invitation. Inkarnation, det är att ordet blev människa. Inkarnation är trons mysterium. Att Gud inte bara är från oben utan har kommit ner hit. Det är den vi kommer ta mest tid med idag. Men habitation, alltså habitation, att någon kommer och bebor en plats. Att någon flyttar dit. Som till exempel, det finns några nyinflyttade på Öckerö. Tror det eller ej, men folk väljer att flytta hit. De väljer att bo här. Av någon outgrundlig anledning så bor folk ibland oss. Det är habitation. Och manifestation, det är alltså helt enkelt att vi såg hans härlighet. Det finns någonting hos honom som inte finns hos någon annan. Någonting som är så outgrundligt, vansinnigt vackert och genomfint så att det inte bara är, vad snyggt, och så går vi därifrån, utan det bara, wow. Och den sista då, invitation. Den enda sonen av sin fader, fylld av nåd och sanning. Det är de 4 jag ska prata om och jag lovar jag ska jobba mest med den första och sen tar vi de andra lite kortare. Så vi börjar med inkarnation, att ordet blev människa. Handuppräckning här nu då, är det någon som har varit i Nasaret upp med en hand? Ja men det var ganska många, vad kul att ni är här. I Nasaret finns en stor ful kyrka från 1967. I den stora, relativt fula kyrkan så finns en liten kyrka längst ner, längst in i källaren. Där har man rest en pelare och ett altare. Vid det altaret tror man att Maria stod och vid den pelaren tror man att Gabriel stod. Och på det här altaret så längst fram finns det en liten inskription. Och på latin så står det då, här blev ordet kött. Det strömmar turister förbi den här lilla liksom plaketten. Och tar ett kort lite snabbt genom gallret och tänker, det här tar vi med oss hem. För det är många platser vi ska till. Men vid ett av de tillfällen, jag vet inte om det var förra hösten då vi var där, Lennart och Karin och jag, med ett ganska stort gäng här från Nimbus, så tog vi oss lite extra tid och bara stanna till. Så våra vänner kände sig nästan liksom fängslade vid det där gallret. Stannade och stod och tittade in på den där pelaren och tänkte att här kanske Gabriel stod och där kanske Maria stod. Och sen, här blev ordet kött. En av killarna som var med hette Per och han blev helt tyst. Han liksom bara, inte han släckte ner utan han liksom bara gick in i det här så fullständigt. Så när vi skulle gå, ja då kom tårarna. Och han sätter sig i bussen och bara upprepar. Här blev ordet kött. Här blev Gud människa. Om vi bläddrar igen så kan ni få se en bild på Superman och Wonder Woman. För när vi läser julevangeliet så finns det risken att vi tror att Maria, hon är ju helt otrolig. Hon är helt enastående och en mening så är det otroligt. Men hon är bara en människa. Bara en människa. Så hon är i en mening ingen Wonder Woman, även om det hon gjorde är helt fantastiskt. Så jag är inte ute efter att racka ner på henne. Men jag är heller inte ute efter att säga att Jesus är en Superman. Han är ingen Übermädchen. Han är ingen von Oban-människa. Utan här blev han människa. Det är inte så att han var människa och blev Gud. För det här är en farlig grej. När vi kommer till julevangeliet och tänker, ja men det är ungefär som Adam och Eva, de hörde av ormen att de kunde bli mer Gud. Det är det största och första och ett av de historiskt farligaste felen. Att människan blev Gud, det är ju egoism och självupptagenhet. Och jag tror att det kallas för doketism alltså. En gammal riktig risig lära. Här lär vi oss att Gud med stort G, ordet med det största ot, kommer ner, kliver ner och blir kött. Blir en av oss på riktigt. Ni kan få se en bild på en kille, ensam kille på ett staket. Så ska jag berätta en berättelse för er. Det var en gång en hedjuisk man som gick på en åker. Och gick och mediterade på det där dravlet som kristendomen har. Att Gud blev människa. På åken så traskar han lite stilla och hittar en gigantisk myrstack som fascinerar honom djupt. Han lägger sig ner på knä och så ser han hur de här små myrorna trixar och fixar och jobbar och sliter och släpar och drar. Och plötsligt så blir han väldigt medveten om det är något som brummar. Och så hör han hur traktorn kommer och så blir han överraskad av sin nyfunna panikkänsla därför att hans nyvunna vänner framför honom här är i farozonen. Vad ska jag göra nu, tänker han. Ska jag skrika? Ska jag ta i? Ska jag försöka ruska om myrtacken? Ska jag smsa? Ska jag ringa någon? Ska jag skriva brev? Kan man mejla de här? De kan inte läsa, det hjälper inte om jag skriker. Om jag vill förmedla kärlek till de här, ja, de pratar ju inte hindi. Så han börjar önska sig ett under. Tänk om jag kunde bli en myra. Leva som en myra, kommunicera som en myra. Då kunde jag hitta mitt sätt att säga, jag älskar er och vi måste akta oss. Det är inkarnationens mysterium. Det var vad Gud gjorde. Han mejlar inte, han skickar inte ett brev eller sms. Han ropar inte från himlen. Han gjorde det enda vi som mänsklighet kunde förstå. Gud själv kom ner och kom in i mänskligheten. Han blev som oss och vi hörde honom säga: jag älskar er och akta er. Jag skulle inte ha gjort så. Jag skulle ju ringt ett tv-bolag, bokat en presskonferens, hyrt någon pressagent, bokat ett band, ringt in lite kändisar, sålt biljetter, gjort en stor sak så att hela världen visste om det och kunde se. Och vi skulle satsat som kyrkor längst upp på avenyn. En stor scen, mycket ljus och bra stämning. Men det har aldrig varit Guds sätt att göra det så. Istället för blixtar och dunder så har vi en livrädd farsa från förorten. En utmattad nybliven mamma. Vi har ett smutsigt stall mitt i vintern. Han har trasor till blöjor och ett fodertråg till krubba. Där är Gud. Ignorerad av de mäktiga och präktiga, en liten hjälplös baby. Immanuel, Gud med oss. Det är inkarnationens mysterium. Lyssna på Filipperbrevet 2, vers 6-8. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt, antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, ja, då gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. En katolsk katekes säger så här: Guds son, han arbetade med sina händer. Han tänkte med sitt mänskliga förnuft. Han handlade med en mänsklig vilja. Han älskade med ett mänskligt hjärta. Född av jungfru Maria blev han verkligen en av oss. Lik oss i allt, utom i synd. Och det är därför grundtexten säger: ordet blev kött. Gud blev sann människa. Men ordet kött uttrycker här också en djupare sanning. Därför att det här var ju anstötligt för gnosticismen som var en vanlig villfarelse redan på Jesu tid. Att tänka sig att Gud skulle vara kommen i köttet eftersom köttet ansågs vara en lägre natur än anden. Men Jesus skulle bokstavligen bli kött, en människa av kött och blod. Inte bara lik en människa och av en andlig natur, utan sann Gud och sann människa. Nu tar vi nästa punkt då. Habitation, att han bodde ibland oss. Jag vet inte hur mycket ofta du använder ordet habitation, så vi kan bläddra igen. Ni får se ett tält istället. För habitation, det betyder exakt tältade. Jag smäller av på sådana här enkla metaforer. Nu fattar jag helt plötsligt. Så där, men, ja, men nu, då är jag med på bilden, språket. Men vad är det Jesus säger om han säger han tältade hos oss? Bara känslan av att Jesus knackar på dörren och säger: hej, får jag stanna här? Ja, det går jättebra, gästrummet är inte bäddat. Nej, nej, jag tänker jag tältar i trädgården. Bara den känslan då, av att ja, men nu verkar Jesus bo här i trädgården. Och ni har en fin bild, jag vet inte om den syns riktigt, men det är faktiskt en man som tältar mitt i vintern. Han slår upp någon sån här indiantippi och värmer upp något ordentligt. Därför att grundtextordet för tälta, det är samma ord som tabernakel. Tabernakel, det har vi inte använt på länge, men hela Gamla testamentet är fullt av det här. Vad hände i tabernaklet? Jo, det var ju där man såg Gud. Det var där Gud uppenbarade sig. Det var där Gud blev synlig. Så man kunde bara gå till ett tält mitt i lägret och säga till prästerna, får jag komma in? Ja, du får komma hit och så här långt kan vi gå. Och nu säger Gud att jag har kommit längre än så. Från mitt håll, från Guds perspektiv sett, så är det inte bara så att vi ska komma till honom och hit men inte längre. Utan nu säger Gud, får jag tälta hos er? Inte bara att ni ska komma till mig, utan nu kommer jag till er och bor mitt ibland er. I Bibeln så finns det bara tre sorters människor som tältar. Det är herdar, det är pilgrimer och det är soldater. Herdar, pilgrimer och soldater. De bodde i tält för det. De stannar ju aldrig på samma ställe särskilt länge. Jesus bodde i sitt mänskliga tält i 33 år på jorden för att han också var en herde, en pilgrim och en soldat. Han kom hit till oss för att vara den gode herden. Han kom som en pilgrim från himlen och han kom som vår frälsningsofficer för att besegra djävulen en gång för alla. Att Gud vill tälta i vår trädgård. Det här är otroligt vackert, otroligt spännande och otroligt viktigt. Inte att vi bara har fått en hälsning från Gud eller ett ord, utan vi har fått ordet som är en person. Inte bara ett meddelande, utan personen själv är meddelandet. Och hans handlande med oss i historien är helt fantastiskt. När jag var liten åkte vi på tältsemester till Polen, början av 80-talet. Och jag minns så väl när det här gula, fula, brungula tältet restes. På den där lite saggiga campingen och på kvällen när det mörknar och man ser hur folk kryper in i sina tält och har lite lampor där inne. Då lyser de. Och det här leder oss faktiskt till nästa punkt. Manifestation. Manifestation. Vi såg hans härlighet. I Jesus blir Gud synlig. Det är inte bara att härligheten finns någonstans där uppe, utan i Jesu person den natten då herdarna kom så var det härlighet redan på åkrarna och ängarna. Av änglar och strålglans, och när de mötte barnet så bara föll de pladask hela gänget. När de vise männen kom i sina gåvor så föll de pladask hela gänget. När Simeon i templet och Hanna i templet, hela gänget bara böjer sig. Varför? Därför att det är något helt enastående med det här barnet. På förklaringsberget, lärjungarna böjer sig. Därför att det är någonting som blir synligt där. Vid Jesu dop, allihopa hör en hörbar röst och ser en synlig duva. Och vid Jesu uppståndelse, alltså det är ju döda i Jerusalem som uppstår bara av att Jesus uppstår. Det är vad bibeltexten säger. Nu snackar vi härlighet mitt ibland oss. Det är inte bara liksom en inneboende till det lilla ljus jag har, utan vi såg hans härlighet. Och den sista punkten nu då. Invitation. Den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Vi har redan sjungit några helt fantastiska julsånger här idag, men jag vill bara nämna en rad ifrån en av de här julsångerna som den späda rosen fina som doftar salighet. I mörkret ska den skina, besegra dunkelhet. sann Gud och människa sann. Oss arma människor frälsa från synd och död han kan. Sann Gud och människa sann. Invitation. Jag vet inte om du skickar julkort. Grattis och lycka till alla ni som gör det. Det är otroligt behjärtansvärt. Jag minns ett julkort vi fick. Det var ett vanligt så här kuvert, men det var så tjockt som man kände, vad är det här i? Och när vi öppnade så bara rasar ut tingeltangel. Massor av små stjärnor och flingflång och blingbling. Och det bara glittrar och sprakar, och jag tror till och med att kortet spelade någon musik för oss. Därför att det var något extraordinärt. Och det var ju givetvis en av de här få kändisarna som jag känner. Som slog på stort den julen och skickade julkort i varenda kotte i universum. Och vi var tydligen några av dem som fick en sån här invitation. Så det spelar ingen roll om ordet blev kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet. Om det inte är någon att räkna med. Så då är frågan, vem är det ifrån? Vem är det som låter hälsa allt detta? Vems invitation är det? Ska vi behöva svara ja eller nej, eller är det sån här USA? Den här invitation, den här inbjudan är från sonen själv. Och texten säger att Gud har tagit sin egen medicin. Att sonen själv, Guds son, blev en märklig människa. Det har blivit en tröst, en trots, en tillbedjan för hela mänsklighetens smärta och lidande. Därför att sonen skickar inte bara en inbjudan från oben. Utan sonen kommer hit och säger, jag ska ha kalas. Vill du komma? Det är inte så att han skickar sin mamma eller pappa och ja, men det blir kalas någon lördag i januari, utan sonen kommer själv och säger, vill du komma på mitt kalas? Det här är helt otroligt. Sista bibelordet, Hebreerbrevet 2:14. Då nu barnen är av kött och blod, så måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Det här är bra grejer. Det här är själva meningen med julen. Jesus kom inte för att det skulle vara gulligull och puttinutt och glansiga stjärnor i ett kuvert. Jag vet, det var en pastor som satt på sitt kontor med en kille som sa, ja, om bara Gud hade kommit hit ner och visat sig för mig, då hade jag trott. Och då svarar pastorn bara, men han har gjort det. Han har gjort det. Nej, Gud har inte visat sig för oss. Mänskligheten behöver bevis. Och pastorn fortsätter säga, du, han har gjort det. Se på barnet i krubban. Nu ber vi tillsammans.